Det är måndagen den 15 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Våren tog en liten semipaus, men vi kämpar på ändå. Tids nog kommer häggen att blomma ändå. Så tänker i alla fall jag. I morse la ju regeringen som ni vet fram sin vårändringsbudget. Det mesta i den, det var ju känt sedan tidigare. Vi visste sedan tidigare exempelvis att reformutrymmet, det vill säga utrymmet för förändringar jämfört med den budget för året som lades höstas, var 16,8 miljarder. Då ska det påpekas att budgeten totalt sett har en omslutning på drygt 1 300 miljarder. Så det som presenteras idag kanske inte var så väldigt mycket jämfört med helheten. Lite drygt 1% kan vara bra, bara för perspektivets skull. Men det här ska vi prata om idag, och då inte bara våpen och de där 17 miljarderna, utan Sveriges ekonomi som helhet. För hur är läget egentligen? Och hur ser regeringen på framtiden? Och ser den i så fall rätt? Och vilka reformer är det som krävs för att framtidens svenskar ska fortsätta åtnjuta det välstånd som den senaste generationen åtnjutit? Tänkte vi skulle prata lite mer om idag, och då är jag glad att kunna presentera två gäster. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och du har varit med på den rätt ofta tidigare, va?
Några gånger i alla fall.
Några gånger, du är välkommen som alltid. Carl Bergqvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Hörrni, chefsekonom och chefekonom, vad är skillnaden egentligen? Jag gjorde en Google-match. Chefsekonom vann med 250 000 träffar mot 94 000 för chefekonom. Så det är fördel Sven-Olof där.
Jag tänkte säga, det låter som jag får jobba hårdare.
Precis, så kanske det är. Hörrni, vi börjar från början med dagens vårändringsproposition. Sven-Olof, av de reformer som presenterades, de här 16,8 miljarder, var det några nyheter?
Svaret är väl nej på den frågan. Det är ju inte så mycket nyheter i vår ändringsbudget, utan vi vet ju det mesta på förhand.
Carl, hittade du någonting?
Nej, egentligen inte. Det är ju mycket en brandsläckarbudget. Det är satsningar här och var där man ser att här håller det på att gå åt pipan. Om det är sjukvården, E6, Stenungsund eller flyget som får pengar.
Precis, men inte så mycket pengar i stora sammanhanget.
Nej.
Om vi vänder på steken, var det någonting ni saknade, Carl, ifall du vill lyfta fram någonting du skulle ha velat ha där?
Ja, men absolut. Jag tycker att Elisabeth Svantesson, finansminister, satte huvudet på spiken i morse när hon sa att 40 000 personer riskerar jobbet bara i år, att så att säga gå i arbetslöshet. Samtidigt gör man ganska lite för att förebygga detta i budgeten. Ett exempel som vi på Stockholms Handelskammare särskilt känner stark oro för, det är ju vad som nu händer i byggsektorn. Just nu går 7 företag omkull varje dag. Det är visserligen många småföretag, men likväl är det här kapacitet som vi kommer behöva när konjunkturen vänder. Om de nu försvinner så kommer det bli betydligt svårare att bygga sen när efterfrågan kommer ikapp. Så här saknar det åtgärder.
Vad som har gjort då?
Det finns en uppsjö av åtgärder man kan titta på i det här. En sak man skulle kunna göra är att se över korttidspermitteringar. Vad kan man göra här och nu för att stötta företag fram tills att det vänder? Det
är inte som så man gjorde under pandemin, eller?
Precis. I de byggföretag som ändå har en välfungerande grundverksamhet. Jag tycker också att man ska titta på det. Vi diskuterar som till exempel hur man kan förbättra möjligheten att finansiera nybyggnation. Man kan titta på amorteringskrav, man kan titta på fri hyressättning i nyproduktion som just nu är på tapeten. Men man borde också egentligen inte stänga dörren för produktionsstöd, även om inte det är min favoritåtgärd. Men nu behöver man vara kreativ.
Okej, du börjar med byggsektorn där. Du ska snart få tala mer. Vi ska släppa in Sven-Olof. Vad saknar du främst?
Nej, men jag går väl emot det här lite grann och tycker nog att vårändringsbudgeten var för omfattande. Det är ju ändringsbudget. Jag tror att vi ibland har lite orealistiska förväntningar vad en vårbudget ska vara för någonting och vad det ska innehålla. Det viktiga är ju höstbudgeten. Det är ju där de här strukturreformerna för tillväxt kan komma, skattesänkningar och liknande. Så att jag tycker nog lite grann att det hade varit på sin plats med en liten lägre budget. Och att man sparar en större del av reformutrymmet i hösten, det hade varit mycket, mycket bättre. Och jag håller med om att här att byggsektorn är i kris och är i behov av åtgärder. Men det här är viktigt att tänka till också, att vi inte hamnar fel, för subventioner av olika slag har aldrig varit lösningen på svensk bostadspolitik, utan här handlar det om ett helt nytt grepp. Det handlar om fri hyressättning i nyproduktion, men även av det gamla beståndet. Se till att andrahandsuthyrningen stimuleras och ändra reglerna för byggande så det blir mer lönsamt att bygga. Det är den typen av strukturreformer man behöver på bostadsmarknaden. Och på liknande sätt behöver man strukturreformer då på arbetsmarknaden och för att skapa tillväxt och satsa mer på infrastruktur och liknande. Mm.
Ni ska snart få prata om de här långsiktiga sakerna som då ska få plats i den ordinarie budgeten. Men jag tänkte först att vi ska prata lite det ekonomiska läget, för finansministern gick ju igenom det också. Och hon utropade lite, eller var väl, gav sig en rejäl klapp på axeln och andra klapp på axeln, att inflationen nu är besegrad mer eller mindre, tyckte jag det lät som. Vad säger du, Carl? Är den det?
Ja, men det får man väl ändå säga. Det tittar man nu mellan månad till månad så är det väldigt små ändringar egentligen. Och de siffror som kom in här i slutet av förra veckan visar ju att vi i praktiken är nivå med Riksbankens mål. Så att nu är det tid för, så att säga, mer expansiv finanspolitik och räntesänkningar.
Sven-Olof, är inflationsbekämpningen, har den lyckats?
Ja, kampen mot inflationen är definitivt över, men det är nog lätt att de överdriver sin egen insats på området, så att säga. Jag har ju varit här tidigare och pratat just om det här, att den inflation vi har haft är en utbudsdriven inflation som skulle ha fallit tillbaka oavsett vad egentligen regering eller Riksbank har gjort. Det viktigaste, och det ger oss på Svenskt Näringsliv en klapp på axeln och även LO, det är ju faktiskt att vi slöt ansvarsfulla löneavtal, tvååriga löneavtal som inte var inflationsdrivande. Det var det absolut viktigaste för att vi skulle få ner inflationen till låga nivåer. Mm.
Du har ju varit kritisk till Riksbanken när du har varit här tidigare på den. Hur mycket skada gjorde man?
Nej, man har gjort mycket skada. De här ganska kraftigt höjda räntorna har ju slagit stenhårt bland annat mot just byggbranschen. Vi ser ju ett, kan jag säga, fritt fall i nyproduktionen av bostäder, och precis som Carl berättade tidigare så ökar varsel och vi ser konkurser inom byggsektorn på löpande band. Det är ju inte bara byggbranschen som har problem, utan även branscher som handel och kanske framförallt besöksnäringen, restauranger och liknande. Det är många som har stora problem. Företagare kämpar just nu för att överleva under den här krisen, och det är klart att Riksbankens räntepolitik har inte gjort det lättare, och det gäller ju även hushåll. Man glömmer ofta bort att räntehöjningar får effekt på ganska lång sikt, så att säga. Så att den räntepolitik som genomfördes i höstas, de höjda räntorna, det är den vi ser effekten av nu.
Mm. Hur snabbt tycker du räntan ska ner nu?
Nej, den ska ner snabbt. Och jag tror att vi kommer få se 4-5 kanske räntesänkningar i år. För det mesta tyder på att inflationen kommer understiga inom kort i Riksbankens inflationsnivå och, eller inflationsmål, och då kommer man tvingas att börja sänka räntan ganska snabbt. Och vi kommer nog få en diskussion just om den här jojo-politiken, att Riksbanken har höjt alldeles för snabbt och sen så nu blir det snabba sänkningar istället.
Vad säger du, Carl? Hur snabbt tror du Riksbanken sänker räntan och hur snabbt bör man sänka räntan?
Jag delar i allt väsentligt Sven-Olofs bild här egentligen, att det är ju dags att komma igång nu, för att det kommer ta tid. Det får inte effekt här och nu, utan det kommer dröja. Jag tror också att åtminstone 4 sänkningar i år vore absolut rimligt, kanske eventuellt ännu mer. Det beror på lite hur det ser ut i höst, men det är dags att börja gasa nu.
Mm. För nu ska vi prata lite om just situationen ute i näringslivet. Carl, jag har sett att ni har skickat illavarslande pressmeddelanden på sistone. Konkursvåg väntar i Stockholm. Mm. Hur är läget egentligen ut bland företagen?
Ja, och det är inte bara i Stockholm utan egentligen i hela Sverige. Man har kunnat övervintra under början av den här lågkonjunkturen. Man har haft pengar i kassan, men nu börjar de sina. Samtidigt ser man också att ordrar från kunder och går ner. Man kanske inte köper lika mycket. Och allt detta tillsammans gör att man inte klarar av att hålla ihop ekonomin. Och om man inte säger upp personal så kanske man till och med går i konkurs. Och tittar vi på kvartal 1 för i år och jämför med i fjol, så är konkurserna i Sverige upp 53%. Det är framförallt mindre företag, men vi ser att det blir större och större företag som nu börjar beröras.
Mm. Sven-Olof, vad är din bild av läget ute, hur företagen klarar sig?
Nej, men det är många företag som har det väldigt tufft just nu, så är det onekligen. Samtidigt en liten optimism kan man väl ändå kosta på sig så här på våren. Och det är att vi ändå ser att företagens förväntningar om framtiden, det vänder faktiskt uppåt. Och så gör också hushållens förväntningar om framtiden. Så att med de här, man börjar diskontera in räntesänkningar, och med de här förväntningarna så kan det också bli bättre tider. Att man börjar våga investera igen och att man kanske inte varsla personal som man annars skulle ha varslat och liknande. Så att jag ser ändå som en liten ljusglimt där, men det blir nog lite värre innan det blir bättre.
Men om man tittar på arbetsmarknaden idag på ett halvår, ett års sikt, förväntar du dig ökad arbetslöshet?
Ja, jag förväntar mig en ökad arbetslöshet, men ganska marginellt skulle jag vilja säga. Det stora problemet är inte att vi har en arbetslöshet som ökar i låg- och högkonjunktur. Det stora problemet är att vi har en strukturellt hög arbetslöshet. Det är bara 3 länder i Europa som har högre arbetslöshet än vad vi har. Och till det så har vi ett väldigt omfattande utanförskap som inte finns medräknat i statistiken.
Carl, vill du säga något?
Ja, jag delar egentligen den bilden också, att det blir nog värre innan det är bättre. Tittar vi på, vi har ju vår Stockholmsbarometer som mäter stämningsläget hos företag och hushåll i Stockholmsekonomin. Och den är ju nere på väldigt dystra nivåer. Nu börjar det återhämta sig, men sannolikt dröjer det en bit. Och detsamma blir ju som sagt då, det kommer få negativa följdverkningar för arbetsmarknaden att det ekonomiska läget ser ut som det gör. Så att det dröjer innan det blir bättre, men snart så kommer det vända.
Mm. En lite mer allmän fråga till båda här. Det Sven-Olof säger att det är ju sant, arbetslösheten i hög- och lågkonjunktur, när vi har genomgått stora kriser de senaste decennierna, både finanskris och sen coronakris. Arbetslösheten rör sig inte jättemycket, utan den är kanske 8%, 9% när det är som värst, men den är 6% när det är som bäst. Alltså att den rör sig i en ganska begränsat spann. Vad beror det på, Sven-Olof, att det ändå liksom är, arbetslösheten finns där men påverkas inte jättemycket av konjunkturen som det ser ut?
Det här är något som vi nationalekonomer kallas för en hysterisk effekt. Det vill säga, det hände efter 90-talet. Innan 90-talet då hade vi full sysselsättning på runt 2-4%. Nu är det ju som du säger, menar, kanske mellan 7-9 istället. Mm. Och det här beror helt enkelt på att när man får en arbetslöshet med en långtidsarbetslöshet och folk är ju borta från jobbet väldigt länge, då blir man ett så kallat ineffektivt arbetsutbud. Man har svårt att få anställning av lite olika skäl. Dels för att man tappar skills helt enkelt. Man tappar sitt humankapital och blir svårt att anställa till rådande lönenivåer. Men också för att arbetsgivare tittar på ditt CV och väljer så att säga, beroende på hur lång arbetslöshetsperiod du har och vad dina erfarenheter är. Så att det här gör så att säga att man får väldigt många som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Till det ska ju tilläggas att vi har haft en väldigt stor flyktinginvandring med många som har, kan man säga, kompetenser som skiljer sig väldigt mycket från den traditionella arbetskraften på svenska arbetsmarknaden, med bristande språkkunskap och väldigt, väldigt låga utbildningsnivåer. Och det är det här som gör att vi får väldigt, väldigt många som är arbetslösa och står långt utanför arbetsmarknaden.
Vi har ju dels gentemot övriga EU-länder exempelvis, men också gentemot vår historia, ganska hög sysselsättningsgrad. Alltså om du tittar nu så är det väl nästan upp i 70% när vi tar hela åldersgruppen. Det brukar man ibland framhålla som att det kanske är så att vi har fler andelen att arbetslösheten är högre på andra, inte är så lika hög. Det är kanske att de finns utanför arbetsmarknaden. Vad tänker du om det resonemanget?
Ja, men då är det ju bara att gå tillbaka till 80-talet och se när vi hade arbetslöshet på 2-3%. Då var ju sysselsättningsgraden ännu högre. Mm. Så det där stämmer ju inte. Utan det där är ju bara en bild man vill måla upp för att måla upp att den svenska arbetsmarknaden är bättre än vad den egentligen är. Vi kan aldrig vara nöjda när vi har så många som står utanför arbetsmarknaden. För det innebär ju så att säga att vi har ett resursslöseri egentligen. Mm.
Släpp in Carl här. Vad tänker du om arbetsmarknaden och utsikterna för den?
Att vi behöver bli bättre på att få människor att gå i arbete. Och det handlar så att säga, om att jobba i båda ändar. Att man behöver öka incitamenten att ta ett arbete. Kolla på de transfereringssystem vi har. Och man kan så att säga öka differensen mellan att då inte ha ett arbete och ha ett arbete. Och sen samtidigt i andra änden också hjälpa dem som står en bra bit från arbetsmarknaden idag att också bli mer anställningsbara, att utbilda till exempel där kompetens saknas, men även se på andra åtgärder i mån det behövs.
Jag har fattat lite så att skillnaden mellan arbete och bidrag har minskat lite, för bidrag räknas ju upp med KPI, det vill säga med inflationen, medan lönerna då inte har ökat lika mycket. Är det en effekt? Finns den effekten?
Men det gör den väl absolut inte. Kan inte säga säkert här och nu, det kanske Sven-Olof kan göra bättre, hur den har effekt på arbetslöshet som vi ser här, men den finns ju och det skapar en orättvisa, inte minst att vissa av de här bidragen sticker iväg, och det tror jag sticker i en del människors ögon, men samtidigt har vi haft reallönetillväxt under lång tid, den kommer väl komma tillbaka, så att vi får väl hoppas att, så att säga, det blir bättre vad det lider.
Vad säger Sven-Olof, hur mår arbetslinjen?
Nej, men den mår inte alls bra, och jag träffar ju företagare hela tiden som berättar för dem även under den här högkonjunkturen hur svårt de har att hitta folk, och att personal jobbar hos en restaurangägare till exempel i en vecka och sen kommer man och säger att nej, men jag kan inte jobba längre för jag har förlorat på att jobba istället för att gå på bidrag. Och det här är inte bara anekdoter, utan det här kan vi också se i de rapporter som har släppts i ämnet, att för en familj där man har 2 vuxna och 2 barn och bägge så att säga inte är arbetslösa, då lönar det sig inte att gå till arbete från bidrag. Och det här är ju ett jätteproblem. Vi måste ju öka drivkraften att arbeta. Men det är ju samtidigt så här att det finns ingen magisk knapp heller, utan man måste göra många saker samtidigt. Man måste också minska arbetskraftskostnaderna när företagen anställer. Så man måste ju både och, alltså både öka arbetsutbudet men också öka arbetsefterfrågan med lägre arbetskraftskostnader.
En fråga till som rör, delvis rör arbetsmarknaden, handlar om det som kallas självförsörjning. Det hade vi uppe i ponden senast förra veckan kanske minst när vi pratade självförsörjningsgrad hos olika grupper. Regeringen presenterade nu siffror på detta, då satte man en gräns på en inkomst på 19 000 i månaden och fann att ganska många arbetsför ålder inte kom över det. Och det här var betydligt vanligare bland utlandsfödda än inrikesfödda. Någon av er som vill kommentera den statistiken, Carl, vad visar den?
Den visar väl det vi egentligen redan kände till, att vi har stora problem med integration i Sverige, att det är många som har kommit till Sverige, kanske inte minst i närtid, som har svårt att hitta ett arbete. Så att det är ingen nyhet skulle jag säga att det ser ut så här, men det är ju alltid intressant att man får siffror på det också.
Får jag tillägga där, för att jag tycker att det här var en väldigt bra nyhet som presenterades av regeringen då, att vi får ett nytt mått på självförsörjningsgrad, ett kompletterande mått i sysselsättningsgradstatistiken, och den fångar verkligen hur stor det här utanförskapet är. Och jag tycker det här måttet på 3 inkomstbasbelopp, vilket innebär då 19 000 före skatt eller 15 000 efter skatt ungefär. Det är ett ganska bra mått då, så att fånga upp hur många som kanske är sysselsatta också, men som har så låga inkomster så att man inte kan försörja sig på sin egen lön. Jag tycker det här var ett väldigt, väldigt bra besked att vi får ett sånt här. Men det är väldigt, väldigt efterlängtat.
Jag ser det att den podden jag tipsade om tidigare, det var då förra måndagen då 2 kollegor till Sven-Olof, då, professorer i nationalekonomi, Johan Eklund och Mats Hammarstedt, diskuterade detta. Och då pratades också en del om måttet självförsörjningsgrad och hur bra eller dåligt det var. Den får jag gärna lyssna på om man vill veta mer om det. Jaha, okej, då ska vi bara prata, om vi ska övergå och prata lite på längre sikt. Och vi tänker då att den här regeringen har ju då suttit snart halva sin tid, om man tänker då 2 läsår, 2 budgetar. I höst kan man lägga sin 3:e budget. Hur lyder betyget än så länge när det gäller den ekonomiska politiken? Sven-Olof, vad sätter du?
Ja, när jag gick i skolan fick man ju betyg från 1 till 5, så att jag ger väl dem en 2 då. En ganska svag 2 också skulle jag nog säga.
En svag 2 till och med?
Mm.
Okej, motivera det.
Nej, men för att det är egentligen bara varit krispolitik hela tiden. Alla de här stora strukturreformerna avsaknade förra, när jag kommenterade höstbudgeten förra året, då fick man ju kommentera att man hade så att säga öka skatten istället för att sänka dem. Och jag tycker att nu måste man fokusera mer på att återupprätta arbetslinjen och stärka tillväxten i svensk ekonomi. Och lyssnar vi på Elisabeth Svantesson när hon presenterade budgeten idag, så var det precis det hon faktiskt sa. Så nu tycker jag i alla fall att retoriken är på plats, och nu handlar det ju bara att vi måste gå från ord till handling i höstens budget.
Vad säger du, Carl? Vad hade du för betyg i skolan, för betygssystem?
Ja, något senare, så att jag hade ju godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt i betyg.
Vad sätter du för betyg där?
Och innan jag sätter betyg ska jag säga att det vore ju jävligt av mig att det först inte deklarera att jag relativt nyligen lämnade en anställning på regeringskansliet. Så att,
du har ansvarig
för det här. Precis, jag betygsatte inte minst min egna insats i detta.
Sven-Olof betygsatte precis dig.
Hårt. Men just när det kommer till den ekonomiska politiken och politik inte minst för tillväxt, så skulle jag ju nog vilja säga att möjligtvis att det är ett G+. Det har varit väldigt svagt hittills. Lämnar mycket att önska, inte minst av en borgerlig regering. Så att jag hoppas att vi kommer se mer av den varan nu. Och det tror jag vi kommer göra, eftersom att man hela tiden har avhängt frånvaron av en expansiv finanspolitik på inflationen. Och nu är inflationen nere, så att nu är det dags att agera.
Då får ni... Ja,
nej, men jag tänker det finns ju en viss förståelse. Jag tror ändå man måste backa banden och säga att regeringen har ju också varit lite bakbunden på grund av den höga inflationen. För att även om man hade velat föra en expansiv finanspolitik, då hade ju risken varit bara att Riksbanken hade sagt att det här kommer öka på inflationen ännu mer. Och så hade de höjt räntan ännu mer. Så att man har ju definitivt varit bakbunden, och man har inte haft de möjligheterna som man har nu när inflationen är nere på inflationsmålet. Så att man har mycket större möjlighet att genomföra stora reformer nu till hösten än vad man har haft tidigare. Och därför ser vi fram emot att verkligen se dem, så det är lite grann upp till bevis.
Du är en sträng magister, men du tar hänsyn till trassliga hemförhållanden, låter det som. Okej, men då ska vi prata då reformer, och ni ska välja några stycken då. Sven-Olof har ju redan varit inne på det, men ta 3-4 stycken saker ni vill se konkret i höstbudgeten. Kör först ut, Sven-Olof.
Det vi absolut behöver genomföra nu, det är stora satsningar på infrastruktursatsningar i Sverige. Det handlar om att återupprätta det här järnvägsunderhållet och vägunderhållet som har helt bara, alltså Vi måste få in en infrastruktur i Sverige som fungerar. Vi behöver få en elförsörjning i Sverige som fungerar. Så det är det här väldigt viktigt. Men det jag också vill poängtera att även hur mycket vi än investerar i de här, och det måste vi göra. Hur mycket vi än investerar i det så kommer vi att behöva personal som så att säga utför de här stora investeringarna, de här stora satsningarna. Och här har vi ett problem att vi har en kompetensförsörjningsbrist i många av de yrkena som kommer efterfrågas. Anläggningsarbetare, elmontörer, ingenjörer av olika slag, elektriker. Och det innebär att vi måste nu också satsa på att attrahera humankapital till Sverige. Alltså internationella talanger ska vilja komma till Sverige för att jobba. Vi behöver alltså ökad arbetskraftsinvandring för att kunna genomföra de här stora investeringarna i infrastruktur. Inte minskad arbetskraftsinvandring. Jag tror att det här är en av de viktigaste sakerna vi måste ta tag i, alltså en strategi för att attrahera internationell kompetens till Sverige. Och naturligtvis också satsa på utbildningar för att utbilda upp den inhemska kompetensen, men det kommer inte räcka.
Okej. Okay. Infrastruktursatsningar och arbetskraftsinvandring, utbildning. Carl, vad säger du?
Jag tror att många med mig skulle vilja se att man gör det mer lönsamt att arbeta, att man ökar drivkrafterna, och det skulle man kunna göra genom skattesänkningar. Det har varit ganska ont om sådana hittills. Det har man ju som sagt kunnat motivera väl med inflationen, men nu är det dags att ta igen det. Det tror jag att många skulle vilja se. Sen delar jag också Sven-Olofs bild av infrastrukturen, inte minst. Nu ska man ju i höst presentera en infrastrukturproposition, och när man tittar på de äskanden som har kommit in från Trafikverket så ser man ju att det är alltså kostnadsökning. Man behöver öka anslagen med uppåt 20% för att bara klara av det man redan har åtagit sig. Det är en väldigt tuff situation man har framför sig. Och det går ju att basera också på att man tittar historiskt så har infrastruktur investeringskostnader och underhållskostnader ökat 3 gånger snabbare än inflationen. Så att här har man en utmaning som inte bara handlar om pengar, utan det krävs nog betydligt mer arbete för att få rätta på detta.
Och där kan jag ju tillägga att jag är ändå lite orolig över, jag tycker ju också att det behövs ökade drivkrafter för att arbeta. Men jag är orolig att man hamnar i bara sänkta skatter för de som är låg- och medelkomsttagare. Det vi framförallt måste göra för att öka tillväxten i Sverige, det är att sänka de extremt höga marginalskatterna. Ska vi få hit ingenjörer som kommer att jobba i Sverige, till exempel för att bygga kärnkraft eller bygga vägar, ja, då duger det inte att ha en marginalskatt på sin sist intjänade krona på 66% inklusive arbetsgivaravgifter. Då kommer den här ingenjören att åka någon annanstans och jobba. Så att det är det här som är viktigt, att vi måste kunna attrahera folk för att komma hit och arbeta. Och då är det inte bara de med lägre inkomst, utan även de med högre inkomster. Så den viktigaste reformen i höstbudgeten, det är att man tar bort den här avtrappningen av jobbskatteavdraget. Dessutom en reform som Riksrevisionen har visat är helt självfinansierad. Det ska inte kosta en krona på sikt att genomföra den reformen. Så att det förväntar mig att det finns med i höstbudgeten.
Den här höga marginalskatten beror ju också på att man betalar statlig skatt 20% över en viss summa. Det var ju en brytpunkt som inte räknades upp. Vad bör man göra där?
Ja, då bör man höja upp den, och så bör man kompensera för att man inte höjde upp den förra gången.
Mm.
Man motiverade att inte höja brytpunkten med att man följer inflationen, och diskuterade istället om man inte borde ändra mått som man följer till löneökningstakten på arbetsmarknaden. Jag kan tycka det ändå är en relativt god ansats när vi får inflationsnyckel likt den vi har sett, att fundera på exakt hur modellen ska se ut. Men med det sagt så är det absolut dags att justera upp brytpunkten.
Mm. Ibland talas det ju i debatten om att regeringen generellt borde investera och satsa mer, särskilt med tanke på det ni säger nu, att det finns stora behov, och att då det finanspolitiska ramverket är en hämsko då, att man egentligen borde skippa överskottsmålet för att liksom bränna på med pengar. Tycker ni det?
Ja.
Ja, vi har en hel del att göra på det området.
Mm. Där vill jag ändå tillägga att vi ska sluta prata underskottsmål och överskottsmål och balansmål. Det som är viktigt är ju vilken nivå på statsskulden vi är intresserade av att ha. Så vi borde snarare ha ett skuldmål. Mm. Och där har vi fört fram att har man ett skuldmål, man höjer upp det till 40% av BNP från nuvarande 35% som är skuldmålet idag, så kommer ju det ge möjligheter för oss att gå med underskott några år för att uppnå det här nya skuldmålet. Och det reformutrymme kan ju användas för att genomföra de här stora satsningarna som vi behöver för att återupprätta ett väg- och järnvägsnät som faktiskt fungerar i Sverige och få till en fungerande energiförsörjning. Det är det som krävs. Det kommer aldrig att lyckas om vi inte tillåter så att säga statsskulden att öka lite grann. och 40% av BNP. Det är ingen risk att man får en skenande statsskuld med så låga statsskuldsnivåer.
Mm. Ska jag räkna lite snabbt nu, statsskulden är väl då 29%, så ska man upp då till 40, då är det då 10% av BNP, 600 miljarder. Mm. Lite nätt. Det får man rätt mycket igen. Ja,
det får man, och kanske över en 10-årsperiod eller något liknande. Man gör inte allt pengar.
Men det stora problemet här är att jag tycker det är jättebra att vi har den här debatten och diskussionen om det finanspolitiska ramverket och de budgetpolitiska målen. Och jag delar helt era bedömningar om att vi måste nog också, så att säga, skuldankaret idag är rätt irrelevant. Det här vill säga att det ska vara på 35% och ta upp det till 40%. Men det här kommer alltså inte räcka för att komma till ordning på de problem vi har. För att infrastrukturen är en punkt, men vi ska bygga ny energiproduktion. Vi ska rusta försvaret, vi ska satsa på kriminalvården. Det finns en rad olika reform, grön omställning inte minst. Det här kommer kosta mycket mer. Och för att klara det här kommer vi behöva titta på hur vi ska få in kapital på annat sätt. Och där tror jag att privat kapital kommer vara absolut nödvändigt. Och där undrar jag varför man inte från politikens sida gör någonting i dagsläget.
Ja, men det tänker jag, Sven-Olof. Varför säger Svenskt Näringsliv att det är staten som ska satsas för annat mycket? Borde inte den privata sektorn kunna göra det?
Absolut, men det säger vi också. Alltså, vi menar ju att de privata investeringarna står för mycket, mycket mer än vad det offentliga står för. Och när det gäller till exempel infrastrukturen, så tycker ju att vi att man ska ha mera av privata, så att säga, investeringar i infrastrukturen. Man ska tillåta det mycket mer än vad vi gör. Jag kommer precis från en resa upp i Norrbotten, och där har vi stora infrastruktursprojekt som behöver genomföras, och då tycker jag man behöver titta på privat finansiering av de infrastruktursprojekten. Det skulle vara väldigt, väldigt bra.
En fråga, det här är ju på sätt och vis en lite otidsenlig diskussion, för att man talar ju väldigt, väldigt mycket, vi är ju inne på det också, brottslighet och försvar och sådär, men ekonomi och tillväxt är ju inte supermodernt vidare liksom i ekonomisk debatt. Hur arbetar ni och era respektive organisationer för att få folk och politiker att förstå vikten av tillväxt och företagande och sådär? Är det svårt eller liksom, ja, hur går det helt, Carl?
Jag skulle säga att i alla fall min bild, när jag hade så här den andra hatten på mig, befann mig i politiken, är att tillväxt och företagande är en sak man har att förhålla sig till. Sen har man en rad andra problem, det är kriminalitet, skjutningar, osäkert omvärldsläge. Det är väldigt viktigt för organisationer som Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv att på olika sätt vara bra på att beskriva vilka effekter god tillväxt har, vad man kan möjliggöra, vad som händer, och påminna och öka pressen på politiken, inte tappa de här perspektiven. För att om inte sådana som vi, så att säga, i debatten ställer krav, så kommer inte de här politikerna själva komma på att de behöver göra det här, inte som det ser ut just nu i alla fall. Så att helt enkelt, så att säga, leda debatten och trycka på tror jag är jätteviktigt, att sitta här idag till exempel och prata om frågor som detta.
Vad tycker du, Sven-Olof? Hur lätt är det att kommunicera de här frågorna och få genomslag för dem?
Nej, men jag skulle nog säga att generellt sett är det ganska svårt att få genomslag för det här med betydelsen av tillväxt. Både ut mot allmänheten, men också även säga mot politiken. Det är väldigt mycket så här statiskt perspektiv. Man beaktar inte de här dynamiska effekterna, hur viktiga de är över tid. Jag brukar ta ett exempel. Tänk dig att vi skulle öka vår tillväxttakt i Sverige med 0,5 procentenheter till 2050. Det, kan man tänka 0,5 procentenheter, det är ju ingenting egentligen i ökning per år.
Men nu ska det räknas ränta på ränta.
Exakt, men ska det räknas ränta på ränta, så blir det faktiskt då till 2050 1505 miljarder kronor mer i reform i BNP, så att säga, fram till 2050, än om vi skulle ha haft den historiska tillväxttakten de senaste 10 åren. Jämför 1505 miljarder med det här ökade, det man gör, ökade reformutrymmen man ger till regionen i vårändringsbudgeten på 6 miljarder. 6 miljarder, 1505 miljarder. Då förstår man tillväxtens kraft. Så det är ökad tillväxt som är svar på regioner och kommuners problem, inte ökade statsbidrag.
Så är det ju. Men om vi ska ta den bollen innan vi slutar. Ekonomin krympte ju i fjol tyvärr, och i år förväntas den växa mycket, mycket blygsamt. Eventuellt blir det bättre nästa år. Men Sveriges tillväxt har ju inte varit riktigt lysande de senaste 10 åren, så där, om man jämför med hur det historiskt har sett ut. Och det är ju någonting som går igen i ganska många länder i västvärlden här. Alltså att, jag vet inte vad det är, om det är produktiviteten som avtar eller något annat. Men det här är väl ändå en ganska stor utmaning om vi just tar Sven-Olofs perspektiv, att det går lite, lite segare. Hur löser vi det om vi tar det snabbt?
Det är ju 10 000 kronors frågan exakt om man ska komma till rätta. Men jag tror att det är...
Men det är väl en riktig bild att vi har tappat?
Det går inte jättebra för Sverige, det går inte jättebra för Europa om man drar ut över tid. Även om det är mycket som är bra i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Men vi behöver steppa upp, och jag tror att det är väldigt många åtgärder som måste till. Jag tycker man pratar med våra medlemmar inte minst, så hör man att regelmiljöerna i Sverige, alltså regelverken, hur det är att vara här och verka öka här jämfört med en del andra länder och i synnerhet utanför Europa är helt annorlunda, att det kan vara mycket lättare och att en del länder till och med aktivt konkurrerar med välfungerande tydliga regelverk. Där är inte Sverige idag, kan jag säga. Det tycker jag vi ser exempel på löpande när bolag hamnar i kläm. Men sen handlar det också om som sagt, alltså var in på arbetskraft till exempel, att kunna attrahera mer utländsk talang också till Sverige. Jag tror att det finns många olika bitar i detta.
Så Olof, vad tänker du? Hur oroliga ska vi vara över den relativt lägre tillväxttakten vi har haft i ganska många år nu?
Ja, vi ska vara oroliga, för det gör oss också relativt fattigare. I början av 70-talet låg vi på fjärde plats i den så kallade välståndsligan som OECD har. Nu ligger vi på 12:e plats. Det finns inget annat land som har tappat så många placeringar så snabbt som Sverige. Så vi ska vara oroliga. Och jag tror att Carl var inne på det här tidigare, att det viktiga här är ju egentligen inte att det är en åtgärd som behövs, utan det behövs ju ett batteri av olika reformer som har fokus just på hur vi ska öka tillväxten och produktiviteten. Och egentligen vet vi ju från den nationalekonomiska forskningen vad det ska vara. Så det handlar ju mer om att faktiskt genomföra det här. Och här ser jag ändå fram emot, här har ju faktiskt regeringen också tillsatt den här produktivitetskommissionen som snart ska komma med ett delbetänkande, och det kommer att bli otroligt intressant att se vilka reformer de tycker behöver genomföras för att lyfta Sveriges produktivitet till en högre nivå. För det är det som är viktigt. Mm.
Jag tänker också det europeiska perspektivet. Jag såg siffror att EUs del av världsekonomin har krympt från 27% till 17% mellan 1980 och idag. Samtidigt har USAs växt från 22 till 25 och uppenbart Kina har växt jättemycket också där. Det är ändå en ganska betydande tillbakagång som har pågått väldigt länge nu. Det borde inte, ja, vi har ett Europaparlamentsval snart, borde inte debatten inför det handla väldigt mycket om det, tänker jag. Eller vad säger du, Carl?
Det valet kommer ju handla om väldigt mycket. Man ska med sig att Europaparlamentsvalet i sig, det är ju en av flera institutioner som är väldigt viktiga. Det gäller ju att sätta tryck på den här regeringen också i den frågan såklart. Men det här är ett jätteproblem, och du sätter verkligen fingret på det, att Europas och Sveriges andel av den globala ekonomin krymper. Och då återigen får vi fråga oss, varför har det blivit så här och vad kan vi göra för att komma tillbaka? För att en gång i tiden har vi haft helt andra förutsättningar än vi har idag. Och där tror jag att vi måste, från politiskt håll, måste det finnas mer av en vilja att ta tillbaka de här ledartröjan som vi längre inte har. Och det gör det nog inte idag, tror jag.
Hörrni, vi ska se ihop det här. Bara fråga hur gott hopp ni har att, nu har vi pratat mycket, kommit mycket förslag på reformer och så här. Hur gott hopp har vi ändå om att finansministern och resten av regeringen lyssnar och att vi kommer sitta här efter budgeten i höst och nicka och vara ganska nöjda? Vad säger du, Sven-Olof?
Nej, men jag tycker det är ganska tydligt nu att man lyssnar, att man har en agenda som jag tycker stämmer väl överens med det vi har. Fokus verkar nu vara på att återupprätta arbetslinjen och stärka svensk tillväxt, och det är väldigt, väldigt glädjande. Sen är det ju ändå, om man sitter i en regering där det krävs förhandlingar om budgeten, så frågan är ju lite grann vad resultatet av de förhandlingarna blir, och att vi får hoppas här då att det är just de här tillväxtreformerna som kommer vinnande ur det, för det är det Sverige behöver.
Får se om du får äta upp de orden. Carl, får du säga någonting som jag kommer att använda emot dig i oktober? Hur gott hopp har du?
Ja, precis. Nej, men man lyssnat på den retorik som har varit idag, så är det ju att nu skiftar vi. Nu går vi från den här inflationsbekämpande politik som har rådigt till tillväxt. Och då tar jag dem på orden och ser fram emot leveranser i höst. I alla fall kommer jag sitta här och vara kritisk igen också.
Det låter bra det. Eller så jobbar du kanske på regeringskansliet igen, vem vet. Stort tack Carl Bergqvist från Stockholms Handelskammare för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och stort tack Sven-Olof Damfelt från Svenskt Näringsliv för att du också kom hit.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att ni tyckte det här var intressant och att ni fick anledning att fundera över framtiden ni också. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.